Hej, jag heter Jonathan Ramström. För er som inte känner er så kommer jag från den här församlingen från början. Jag är uppvuxen, jag har gått konfirmation här. Jag har varit ledare i olika ställen som scouterna och i tonår och konfirmationen också. Har fått ta många steg i tro här. Har fått möta Gud här. Och ja, det har varit en viktig tid under mitt liv. Sen några år tillbaka så har jag varit med i en församlingsplantering i Göteborg och fått hjälpa till där och få använda det jag är bra på där. Sen i höst så har jag börjat att studera till pastor i Stockholm inom Equmeniakyrkan, vilket jag tycker är väldigt roligt. Och även om man hör mycket om teologiska högskolan så är det en fantastisk skola. Och det finns många fantastiska studenter som ska gå ut i pastortjänst just nu. Vi börjar med att be. Tack gode Gud för att vi får samlas till gudstjänst, Herre. Tack Herre för att du vill säga någonting till oss idag, Herre. Jag ber Herre att du ska använda mig. Och jag ber om att du ska förmedla ditt kärleksbudskap till oss som sitter här, Herre. Tack Herre för att vi får vara dina älskade barn. Amen. Jag ska börja läsa från Markus evangeliet kapitel 2, vers 1-12. Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom det dit en lam man som bars av fyra män. Efter de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden och den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva: "Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utan Gud?" Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem: "Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till en lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig." Och nu talar han till en lame: "Stig upp, ta din bädd och gå hem." Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut ur allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sa: "Aldrig har vi sett något sådant." För en vecka sedan ungefär så lyssnade jag på en podcast. Och för de som inte vet vad en podcast är, så är det någon som pratar. Det brukar vara lite musik. Det är lite som radio för oss unga som inte lyssnar på radio längre. Och där var det en kille som heter Oskar Lindros som är men känd i Sverige. Han är artist och har varit med i ett band tidigare, men nu gör han en solokarriär. Och han berättar om det nya albumet som han har hållit på att skriva och det som han kommer släppa nu i höst. Och han berättar om en låtrad som han fastnar vid. Och den går: "Väntar på en ängel." Och det är väl också det här albumet kommer heta, tror jag. Och då plötsligt när jag sitter och lyssnar på det här, suttit och lyssnat på tunnelbanan och det är lite sådär lojt, så då spetsas mina öron och bara: "Oj, vad ska han säga nu?" Och det han berättar om just den här låtraden är det här. "Det sammanfattar vad jag egentligen skriver om just nu. Vad jag går och tänker på. Vad jag upplever att mina kompisar tänker på. Vi lever i ett sekulärt samhälle. Väldigt mycket i Sverige går väldigt snabbt och jag tror att människor går och väntar på någonting. Ängeln kanske har rent kristna konnotationer, men jag ser inte en ängel som en kvinna med vingar, utan en räddare från ens desperation." Han säger vissa saker som jag direkt börjar fundera över. Desperation. Går och väntar på någonting. Räddare. I en kristen kontext så är det lätt att relatera det här till saker. Men för mig blir det väldigt intressant. Lever vi i en sekulär värld eller lever vi i en postsekulär värld? I en postsekulär värld där inte vetenskapen lyckas förklara allt för oss. Där vi plötsligt märker att vetenskapen har svårt att förklara meningen med livet. Och varför vi finns till. Och varför jag behövs. Men ändå så berättar folk för oss att vi ska studera. Vi ska jobba. Vi ska försöka få så mycket pengar som möjligt. Vi ska göra karriär. Och sen ska vi försöka köpa vår lycka på den fritid vi har genom semestrar eller genom saker. Och vad har det sekulära Sverige att säga om det här? Men det postsekulära Sverige, alltså det Sverige som kommer efter den sekulära tiden. Där människor plötsligt söker sig till grupper som pratar om meningen med livet. Vi hade en präst som besökte skolan i tisdags som jobbar på har jobbat på Södermalm men fortfarande jobbar, men hon är pensionerad. De satte in en annons i en tidning för att starta en grupp som just skulle prata om mening med livet med en kristen kontext liksom. Och de tänkte ju att det här kommer ingen söka. Jag tänker på Södermalm, vem söker sig till en sån här grupp? En bara enkel annons i en tidning. De var tvungna att starta två grupper för att det räckte inte med en. Det var så många som sökte. Och jag tror även att vi inom kyrkan, i alla fall jag gör det, vi också funderar på de här frågorna ganska ofta. Vad är meningen med livet? Vad är min roll? Varför finns jag till? Behövs jag? Och det tror jag vi gör mer eller mindre alla av oss i perioder. Men nu kan vi som kyrka vara ett stöd i detta. För jag tänker att det som Oskar pratar om är att det här är ju ett läge där man inte mår bra, det han pratar om. Det är en desperation från någonting. Det är någonting, ett ständigt sökande efter någonting man inte mår bra av. Men hur kan vi som kyrka få finnas till för dessa människor? Jag tror att vi som kyrka har ju en stor och stark ställning i det här. För att vi är ändå ett ställe där man har funderat över de här frågorna i 2000 år. Vi kanske inte har alla svar, men vi har traditioner och saker att falla tillbaka på. Där folk förut har funderat över de här frågorna. Så jag tror våran tro är relevant i dessa frågor. Våran tro kan bli relevant för våra medmänniskor ute på våra arbetsplatser, i vår skola, i pensionärsgruppen. Jesus uppgift på jorden var att återupprätta relationen med Gud. Alltså att återupprätta relationen med han själv eller med fadern. Och han gör det också det offer som gör att vi kan titta bortom det som vi misslyckas med, det som vi gör dåligt, och få titta på Gud och se att vi är älskade. Jesus börjar inte i änden att låta den lame mannen gå därifrån bara, utan det första han säger är att dina synder är förlåtna. Det är det Jesus fokuserar på. I Israel under den här tiden så såg man det, att om man hade ett handikapp eller en sjukdom så relaterar man det ofta till att man var syndig eller ohelig. Det fanns en tradition från det sedan tidigare. Och vilket gjorde situationen ännu värre för den här lammannen. Han var verkligen ohelig. Han var inte omtyckt. Men Jesus säger att direkt, han ser vad han behöver. Han behöver se att han är bekräftad, att han är älskad. Så han säger att dina synder är förlåtna. Det är där Jesus börjar. Och då blir våran tro blir relevant i det. För Jesus levde och han dog och han återuppstod. För våran skull. För våra synders skull. För att han älskar oss. För att han bara ville säga till oss att jag älskar er på riktigt. Inte bara lite löst utan på riktigt. Och inte för vem ni, vad ni gör utan för vem ni är. För att ni är mina barn. Det andra perspektivet som jag tänker på i den här texten, det är de här killarna, de här kompisarna som bär fram den lame mannen till Jesus. Alltså, det måste ha sett ganska konstigt ut. Här är ett gäng som bryter upp taket i det huset som Jesus är i. Det är fullt med folk överallt och de bryter upp taket. Jag tror vi hade blivit lite förvånade om någon bröt upp taket här uppe nu. Liksom. Och sen firar ner honom. Och inför där sitter ju fariseerna till exempel. Alltså de som inom judendomen såg som viktiga. Men de trodde på det här. Och jag tror de är helt bara övertygade om att detta är viktigt. Jesus har varit i Kafarnaum förut. Han har varit där förut och pratat. Och de kanske har hört honom och fått se vad han är kapabel till. Och de tror på honom. Så de tänker att det är värt. Jag får väl göra mig lite till åtlöje för den här lamemannens skull. Men de får inget fokus av det här. Utan det är ju bara den lamemannen som firas ner. Och som sagt, jag tror de, i alla fall fariserna, eller trodde att de var lite... Ja, de måste nog tyckt att de här kompisarna var lite knäppa. Och jag tror verkligen deras mod och deras tro är viktig. Viktig för oss att få kolla på. Hur gör vi i våra liv? Vågar vi möta människor i vår dag, vår vardag och bära dem till Jesus? Som kan förlåta synderna, som kan hela relationen med Gud. Som kan göra så att människor får gå. Som kan hjälpa människor som har den här desperationen och letar efter saker i sin vardag. Som Oskar snackade om. Att söka efter den Gud som älskar dem och ger mening med livet. Jag tror vi måste våga vara med som de här männen. Jag säger inte att vi ska springa ut här på Bagges torg och bära in massa folk till kyrkan. Det tror jag aldrig är ett bra sätt. Men att våga öppna oss i vår vardag. Att våga leva ett liv där vi lyssnar på människor. Där vi tar tid att sitta ner och bekräfta människor. Där vi med vårt liv visar på Jesus. Att vi har inte det stressigt. Vi har tid för dig. Men också kan få leda in samtal på saker som är viktigt med livet. Mening med livet, se hur vi ser på mening med livet. Inte för att komma med svaren, men för att komma med våra funderingar. Att helt enkelt våga se våra medmänniskor. De vi möter i vår vardag. De vi möter på jobbet. Eller våra kompisar. Och ibland kanske folk kommer tycka att vi är annorlunda då. Men jag tänker att det är ett gott tecken. För det annorlunda kanske får peka på någonting. Jag tycker inte vi ska vara konstiga. Det är lite skillnad där. Men annorlunda. Att vi bär på någonting som inte andra gör. I första Korintherbrevet kapitel 6, vers 19 så står det: vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden som ni har inom er och som ni har fått ifrån Gud? Det är det vi bär på. Och det är det som också får peka på att vi är annorlunda. Inte på ett negativt sätt utan på ett positivt sätt. Och att vi får vara det templet för den heliga ande. Jag tror det gör något med oss. Vi kanske ibland får sätta oss lite i obekväma situationer. Men försöka vara ärliga människor med våra brister och med våra frågor och funderingar. Men att det är det vi får bära fram. Och i längden få leda folk. Ja, men att få leda folk till Gud. Där de kan få frihet och där det finns kärlek till dem. Det jag vill skicka med er idag är att ute i vårt samhälle och i vår kyrka så funderar människor på frågan vad meningen med livet är. Det är inte bara vi. Och min förhoppning efter idag är att man förstår att man inte är ensam i den frågan. Det spelar ingen roll om man är 20, 40, 60, 80 eller hur gammal man är. Jag tror alla funderar på de här frågorna. Jag hörde ett vittnesbörd om en kille som var 10 år som blev skickad till en präst av sin pappa för att han funderade över de här frågorna och pappan kunde inte. Han hade alldeles svårt att samtala om meningen med livet med sin son. Och jag tycker att vi ska öppna vår kyrka för att diskutera det här. Att vi ska vara öppna med att också erkänna det inför varandra. Att det är saker som vi också brottas med eller saker som vi tycker är svåra. Och att vi också får lära oss att leva efter att vi är älskade. Det är svårt att förstå ibland. I alla fall tycker jag det. Men att få lära oss att leva att vi är älskade av Gud. Och det är det vi får bygga våra liv på. Och Gud vill. Han vill ha med dig. Han vill att du ska hjälpa till. Han vill att du ska finnas och han vill att du ska visa på hans kärlek med ditt liv. Och vi får vara som kompisarna som litar på att Gud är relevant, speciell och får bära och leda fram och bjuda in dem till han som älskar dem. Amen.